Evangeliet idag är hämtat från Matteus evangeliets 11:e kapitel, från den andra till och med den 11:e versen i Jesu namn. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Saliga är den som inte kommer på fall för min skull. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja. Och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: så jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Johannes döparen är en ytterst fascinerande person i Nya testamentet. Hans klädedräkt, hans mat, hans boplats i öknen och hans budskap. Ett domens budskap, ett omvändelsens budskap som drog tiotusentals människor ut i öknen ner till Jordan för att lyssna på honom. Det är nog rätt sällan i historien som en sån politiskt inkorrekt domspredikant blir så utomordentligt populär på ett sätt så att alla typer av folk gick ner för att lyssna på honom. Hans budskap och hans uppfattning om Jesus var mycket märkligt. Han såg sig som den som förberedde Messias. Han tog till skarpa ord, inte minst när han talade till kyrkans ledare, fariseerna, de skriftlärda, och kallade dem för huggormsyngel. Han kunde inte ha hittat ett värre skällsord och slänga i ansiktet på dem med. Och han menade det 110-procentigt. Skulle han talat idag är jag rätt övertygad om att han i sitt budskap också skulle citera ett upprop från 10 kyrkoledare i Sverige i dagen från i fredags, som talar om att det är mycket elakartat att sortera människor efter funktion och förmåga. Och diskrimineringen börjar redan innan vi föds. Faktum är att över 9 av 10 gravida som får reda på att det bär ett barn med Downs syndrom väljer att göra abort. Vad säger det om vår tolerans för det annorlunda och vårt värnande av mångfald? Vi anser att det är dags att lyfta frågan om vår syn på det annorlunda och det avvikande på allvar och ifrågasätta det faktum att vi är på väg mot ett allt mer svetsruket Sverige, där det med en extra kromosom eller behov av rullstol inte bedöms få plats eller vara välkomna. På livets söndag markerar vi vår ställning för livet, för människan och för allas lika människovärde. Underskrivet bland annat av biträdande missionsföreståndaren Lars-Olof Eriksson i EFS och den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas, som rätt ofta är här på syrisk-ortodoxa gudstjänster på söndag eftermiddag. Johannes hade också ett mycket starkt budskap om Jesus, en stark uppskattning av Jesus. De är ju släktingar på något sätt, sysslingar, nästkusiner, tremänningar kanske. Och de har troligtvis träffats många gånger under sin uppväxt på högtiderna i Jerusalem. Och det är ju rätt troligt att de har suttit och samtalat om sina livskallelser. Det skulle vara konstigt annars. Och Johannes avvisar tanken på att han skulle vara den utlovade Messias trots sin enorma popularitet som domspredikant. Han säger att Jesus, han är starkare än mig och hans skorremmar är jag inte värdig att knyta upp. Han ska döpa er i helig ande och eld. Om vi sen tittar på dagens text så ger Jesus sitt vittnesbörd om Johannes. Och han säger att Johannes är högre än alla profeter. Han är till och med viktigare än Mose. Han är superprofeten. Vi har ju fått superkyrkoherdar nu. Men Johannes var verkligen en superprofet. Portalgestalten för den nya frälsningstiden, den nya tidsåldern. Vändpunkten, den stora vändpunkten i frälsningens historia. För det var han portalgestalt. Och ändå, den som är medlem i Guds riket och som tar emot Jesus Kristus och lever som hans lärjunge, han är ändå större än Johannes. Och Jesus frågar, varför gick ni ut i öknen? Frågar han folket. Sen lärjungarna har lämnat Jesus i dagens berättelse. Och han ger tre förslag till svar. Ett strå som vajar för vinden. Herodes Antipas som var tetrark för det här området hade sitt sommarpalats nere i Jeriko. Och på sina mynt så hade han det vassstrå som är typiskt för Jordanfloden. Här är Jesus alltså mycket ironisk gentemot Herodes Antipas. Det är sällan Jesus har direkta politiska angrepp. Men Herodes Antipas har han angripit dels här och dels när han talar om Herodes som räven som hotar att döda Jesus. Och Jesus säger, jag dör när jag så att säga själv vill, när det är bestämt att jag ska dö, inte på grund av den räven. Det andra frågan är, gick ni ut för att se en man i fina kläder? Nej, en man klädd i kamelhår och med läder rem runt midjan är inte precis klädd i fina kläder. Vad gick ni då ut för att se? Och då kommer det en profet större än alla de andra. Detta är Jesu omdöme om Johannes döparen. Så att Jesus accepterar fullt ut Johannes döparens domsförkunnelse. Och samtidigt är Jesus kallad att lyfta fram en annan sida av budskapet från Gud under sin jordiska period som väckelsepredikant. Och då går vi över till Jesu, till Johannes fråga. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och här ser vi ett exempel på att även en vanröjare, en profet, ja den som är mer än en profet, kan komma i tvivel. Och varför har Johannes kommit i tvivel? Ja, orsaken är den att han har en uppfattning om hur Messias ska se ut och vad Messias ska göra. Jesus har en något annan uppfattning om vad han som Messias har kommit för att göra. Jesu budskap blir därför ett mer evangeliskt budskap än Johannes domspredikan. Men som Luther har lärt oss, Guds ord är lag och evangelium. I det här fallet får Johannes stå för lagen och Jesus står för evangeliet. Och vi ska se hur Jesus utvecklar det i sitt svar till Johannes lärjungarna. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Och i Matteus evangeliet har vi då Jesu undervisning i bergspredikan kapitel 5-7. Och sen kommer två kapitel 8-9 med berättelsen om 10 under. Och Jesus hänvisar alltså till det som ni kan höra från min undervisning och till de under som ni kan se. Och i Lukas 7, där samma berättelse återfinns, där har Jesus just botat en lång rad olika sjuka människor. Och Johannes lärjungarna tycks ha varit med och sett detta. Jesus, han hänvisar nu till vad de har sett. Och Jesus kommer med fakta, med profetiska fakta. Därför att det här är både citat ifrån Jesaja 26, 29, 35, 61. Fyra citat från Jesaja bok. Och samtidigt så återger de just de under som Matteus berättar om i kapitel 8, 9. Nämligen att blinda får sin syn, att lama går, att spetälska blir rena, att döva hör, att döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Och det är det sista, fattiga får ett glädjebud, som summerar innebörden i de här undren. Detta är glädjebudet för de fattiga. Och det kommer fram som sammanfattningar på flera ställen i Matteus evangeliet. Efter berättelserna om alla under i kapitel 9 så står det om Jesus att han hade förkunnat, han hade botat. Också när han såg människorna fylldes han av medlidande. För det var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Det är så Jesus ser på människorna runt omkring sig. Och det är till dem han kommer med ett glädjens bud när han helar från sjukdom och när han erbjuder Guds rikets delaktighet. När han erbjuder sin frid. Och i det här kapitlet 11 så slutar Jesus med att säga: kom till mig ni alla som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Det är det som är det innersta budskapet, den stora gåvan som man kan få ta emot, som alla som omvänder sig får ta emot och erfara den verkligheten i sitt liv. Och det är här som då Johannes döparens lärjungar och teologerna från Jerusalem sätter upp ett frågetecken. Därför att Johannes döparen, han väntar på den apokalyptiska vredesdomen. Då allt ont ska utrivas, då Guds fiender ska förintas. Och då Herodes och alla Herodesar för evigt ska vara bortsopade från jordens yta i alla avseenden. Det är det Johannes döparen väntar på. Och det är det han väntar att Messias ska genomföra. Och det är inte Jesu uppdrag att då utföra. För nu har Jesus kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Jesus har kommit för att ge frid, sin frid åt dem som omvänder sig och tror på Guds rikets budskap och som sen sätter tro till att han är den som har utplånat all synd och skuld genom sin korsdöd och uppståndelse och kan ge 100-procentig delaktighet i Guds rike och ett evigt liv. Och det här är orsaken delvis till Johannes anfäktelse. Varför kom inte det Guds rike som jag trodde på, som jag var beredd att satsa allt på? Varför kom det inte? Och varför kan inte Jesus, min syssling, införa detta? Det är för lite som han gör. Det är för lite han visar upp av sin messias värdighet. Det är hans stora fråga. Och det han brottas och våndas med i Makarios fängelse, dit Herodes Antipas har satt honom på grund av kritik mot hans livsföring och annat. Har mitt livsuppgift varit förfelad? Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Det är hans innersta brottning. Och här är det utan tvivel så att vi kan känna igen oss. Och här finns ett själavårdande budskap i Jesu undervisning. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Det här har vi brottats väldigt med under Livets ords första decennier, den här frågeställningen. Hur mycket av Guds rike och frälsningen kan vi förvänta här och nu? Och kan vi så att säga kräva av Gud här och nu? Hur mycket av lösning på alla våra problem kan vi förvänta oss att vi kan få här och nu, ju mer uppfyllda vi blir av den heliga ande? Och Johannes har samma inriktning i sin fråga. Och Jesus svar, det innebär att nu har jag kommit för att förkunna evangeliets budskap. Jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många. Du, Johannes, kommer att dö och avrättas av Herodes Antipas. Jag kommer att dö och avrättas av romarna. Men det är den stora räddningshandlingen. För då kan Guds rike komma fullständigt när människor tar emot min förlåtelse, mitt uppståndelseliv, Guds rättfärdighet. Och sen så kan delar av detta Guds rike omfatta det vi kallar för under och tecken och fortsätta med det. Men jag måste ju säga, när jag kom ut till Etiopien 1992 och satte mig in i den stora väckelse som alltfort pågår där nere, så var det ju väldigt påtagligt att det var helanden som var så att säga första steget för ibland upp till 70% av de nykristna. Det var det som hade satt dem på spåret att närma sig Jesus Kristus och få en personlig relation till honom. Det har minskat statistiskt sett idag när jag tittar på nya undersökningar. Men det drog in mot Jesus Kristus och en förståelse vem han var och förde till tro. Men sen så vill den heliga ande dra oss in i en tro och ett accepterande också av att följa i Jesu fotspår innebär lidande, som Jesus har talat om i Matteus 10. Exempelvis. Och att den väg han gick, den vägen är vi också kallade att gå, var och en på vårt speciella sätt. Att ta emot den stora räddningsgåvan av Jesus, att verkligen få erfara friden i hjärtat, att erfara att hans ok är lätt, innebär också att dela hans lidanden som hans lärjunge. Och att vänta uthålligt på den dag när Jesus kommer tillbaka med den fullständiga freden, den fullständiga rättfärdigheten, den fullständiga upprättelsen, den fullständiga skapelsen. Och där kan vi sitta och våndas. Vad blev det av vårt arbete i söndagsskola? Vad blev det av dem som vi försökte leda till Jesus Kristus? Vad blev det av det? Och vi kan fullständigt tyngas ner av pessimism. Och då kommer Jesu ord till oss idag. Salig är den som inte kommer på fall, som inte tar anstöt av mig, som inte inser att den kamp jag fick utstå för att rädda, den får du delvis se återupprepat i ditt liv. Men håll ut, förbli i tron och förväntan. Det fulla ljuset kommer vid min återkomstdag, och det vill komma glimtvis, ibland mycket starkt, in i vår kamp, i vår dagliga kamp. Och därför så blir denna dag en stor uppmaning till oss att följa Johannes i avseendet att när vi kommer i detta mörker, att vi då går till den som kan svara på frågorna, nämligen till Jesus. Det var hans räddning. Det är din och min räddning. Och man kan se det här samtalet mellan Johannes via ombud och Jesus som en biktsituation. Johannes kommer och biktar sig, och han görs inte bättre än han är. Du får komma och bikta dig och lägga fram dina problem, frågor, besvikelser, alla dina tappade sugar inför Jesus Kristus. Och han vill ta hand om dem och vill ta hand om dig. Och har lovat att ge dig nytt mod, nytt hopp, ny tro och ny kraft. Och ny glädje i hans efterföljelse. Låt oss be om det. Herre Jesus Kristus, du vet att det kan finnas många här inne som har många tappade sugar bakom sig. Många besvikelser. Herre, kom till den personen speciellt och ge nytt hopp, nytt tro och ny erfarenhet av att den som kommer till dig, han får vila. Amen.